Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Hej och välkomna till detta avsnitt av Pratbart. Jag, Marie Alani, sitter här med min kollega Helena Timander och vi har en jättespännande gäst med oss idag, Linda Björk. Som vi har tur nog att lyckas haffa när hon är i Stockholm eftersom hon vanligtvis bor i New York. Så vi tycker det är jätteroligt att du är här, Linda, och att vi lyckades få till en tid att prata med dig om ett jättespännande ämne. Vi ska prata om ledarskap och mindfulness. Den kopplingen, vad det finns för möjligheter att jobba med mindfulness och hur det kan påverka en som ledare på olika sätt. Jätteroligt att du är med oss. Kan inte du berätta lite grann först vem du är och din bakgrund lite grann för våra lyssnare?
Ja, jag heter Linda Björk och jag var vd väldigt länge i Stockholm för en design- och varumärkesbyrå som heter Amore. Jag var vd där för i 10 år. Så det är ganska nyligen som jag slutade där och har börjat på en lite ny bana. Nu har jag hållit på med ledarskap under hela den här tiden. Men jag har gått från att vara ledare för ett ställe till att hjälpa andra ledare att utvecklas i sitt ledarskap. Och det här har varit en jätteintressant resa för mig, för jag har mediterat de sista 19 åren. Och jobbade innan Amore i Los Angeles och i New York som creative director. Och det var under den tiden som jag började förstå att, vänta nu, den här meditationen jag håller på med som en hobby vid sidan av kanske har en hel del att göra med hur jag kan förbättra mig själv som ledare och som kreativ person. Och det var en del incidenter som hände där jag verkligen inte kände igen mig själv. USA har ju ett otroligt, en annorlunda typ av arbetskultur än vad vi har här i Sverige. Och det är väldigt mycket management by fear, det är mycket because I told you so. Och jag kände att jag blev lite uppslukad i det där. Så när jag hörde mig själv säga en del sådana typer av grejer för människor som jobbade för mig, som inte gjorde som de skulle. Och det är klart att jag kan sitta här och säga att ja, men jag hade rätt. Men det var ju helt, en helt lönlös diskussion att ha med mig själv. Det som gjorde någonting för mig, det var att verkligen ta det till och ifrågasätta min egen integritet. Vem är jag? Helt plötsligt kom det in väldigt existentiella frågor i mitt ledarskap. Och det fortsatte sen när jag jobbade som creative director också i New York och vidare som vd då för den här varumärkes- och designbyrån i Stockholm. Mm. Och även om jag är otroligt passionerad vad det gäller design och packaging i synnerhet, så tog passionen för ledarskap över. Och jag hade en vision när jag började som vd som blev väldigt tydligt, väldigt snabbt. Och det var det att jag absolut ville tjäna pengar. Men jag ville samtidigt att vi skulle göra väldigt bra arbete som vi kände oss stolta över. Och att alla skulle få chansen att må bra i processen. Och jag var liksom inte nöjd och inte ett dugg imponerad av andra om de inte hade alla de här tre komponenterna. För det är väldigt enkelt att tjäna pengar. You'd be an asshole. Men att ha alla de här tre komponenterna och verkligen känna att man bidrar med någonting i världen. Och så samtidigt att alla får chansen att må bra. Så det var mycket som hände här under den här tiden. Och även att jag då som chef och kvinnlig chef blev en väldigt stor projiceringsyta. Och lära mig att hantera den biten. Och undan för undan så lanserade jag ett personalutvecklingsprogram efter ett annat. Det här var efter jag hade själv gjort en hel del ledarskapsutbildningar och förstod det att det är inte bara jag som behöver utvecklas här. Vi behöver vara allihopa. Och det går inte att isolera det. Det måste börja vanligtvis med ledarskapet. Men sen så måste det verkligen vara tillgängligt för allihopa. Mm. Och sen så fick jag själv ett sånt djupt intresse för det här så att jag utbildade mig till success coach. Jag utbildade mig till mindfulness-instruktör och började för övrigt med mindfulness 2006. Mm. Så det är min kortare meditationsbana jämfört med transcendental meditation som jag gjort dagligen sedan 96. Mm. Så ja, allt det här utvecklades till en typ av passion som jag ville ta ledare, vidare till andra ledare. Mm. Och så för 1,5-2 år sedan så har jag inte jobbat som vd för Amore längre. Utan jag har liksom min egen konsultingverksamhet och har börjat att jobba mycket mer direkt med andra ledare. Och trivs jättebra med det. Och är i New York nu. Har förmånen, jag känner väldigt mycket folk. Och har förmånen att jobba med ett otroligt brett spektra av människor. Så jag jobbar både med kvinnliga generaler i the US Army. Och jag jobbar med lyxdesigners i New York City. Och det är helt fascinerande hur likadant det ser ut på insidan för alla oss. Mm. Och där är jag idag och verkar framförallt med affärsutveckling. Men att det händer från det mentala.
Inifrån och ut på riktigt då?
Inifrån och ut på riktigt. Mm. Och det där på riktigt är intressant att du lägger till. Mm. För att jag tror det är där vi har missat en del komponenter i den här coaching-vågen som har funnits ett bra tag nu.
Mm. Jättespännande. Det här med mindfulness, det är ju lite sådär hett också. Det är ju många som pratar om mindfulness och meditation och yoga också kopplat på något sätt där. Mm. Att man vårdar själen och kroppen nu för tiden känns nästan som en hygienfaktor emellanåt. Kanske inte på riktigt då. Men det är ändå någonting som skrivs en hel del om. Det forskas ju jättemycket om de här frågorna också i hela världen. Någonting man pratar om och skrivs väldigt mycket om i media. Men vad betyder mindfulness för dig? För att det finns lite olika tolkningar och det finns lite olika skolor vet jag hur man ser på mindfulness. Kan inte du förklara för oss, vad är din version eller ditt sätt att se på mindfulness? Vad innebär det när man praktiserar mindfulness?
Just det, när man läser om mindfulness i tidningar och ser många av de här vetenskapliga rönen som man egentligen hänvisar till är mindfulness-based stress reduction, MBSR. Mm. Och där har jag för övrigt min utbildning. Och det är den vanligaste formen av mindfulness. Och sen så finns det en massa olika varianter som har med kognitiv terapi att göra, som har med ledarskap att göra. Och så att det har växt varianter utifrån det. Men om man då backar tillbaka och tittar på mindfulness-based stress reduction så var det ju Jon Kabat-Zinn som utvecklade den här metoden. Det här började redan på 70-talet. Mm. Så att även om han har tagit element och någon form av kärnidé från den buddhistiska meditationstraditionen mindfulness så är det ju en västerländsk adaption av någonting som är faktiskt en väldigt avancerad typ av meditationsteknik inom buddhismen. Idag när vi pratar om mindfulness så har det ju ingenting att göra med buddhismen. Och jag tycker det är synd om man fastnar vid det buddhistiska för att det handlar mycket mer om att här och nu, långt ifrån både New Age bokaffärer och andra buddhastatyer så är vi här och nu och lever vårt liv i, vi dricker vårt kaffe och går till jobbet och det är precis där. Och det är det vi tränar i mindfulness som vi pratade om tidigare, att definitionen av mindfulness har väldigt mycket att göra med a non-judgmental present moment awareness. Så att just i att inte fördöma det som pågår i just den här stunden. Och acceptans är ett av de nya attityderna. Och att acceptera det som händer. Och vad jag älskar med mindfulness och i den träningen, det är att man lägger till oavsett omständighet. Så att det finns förstås hur mycket som helst att säga om mindfulness. Men kärnan för mig är att klara av och att få hjälp av den här närvaron som vi alltid kan gå tillbaka till. Och det fina med närvaro är att det finns ingen stress när man faktiskt är närvarande. Så ja, det är mindfulness för mig.
Jag har en fråga. Jag läste häromdagen en artikel om mindfulness där det bland annat hänvisades till en artikel i Harvard Business Review om att vi är ungefär 50% av vår vakna tid inte är närvarande. Den moderna människan är bara närvarande då hälften av sin vakna tid. Och resten av tiden tänker vi på annat, vi oroar oss för saker, vi ältar det som har varit, vi funderar över hur våra liv ska bli, vi är inte här. Upplever du eller tror du att det här är någonting som har accelererat, att det är mer och mer så, att det är ett modernt problem för människan idag, eller tror du att det alltid har varit på det viset?
Jag tror det är ganska tydligt att vi har blivit mer stressade som samhälle och som individ. Och det är flera faktorer, och teknologi har en jättestor del i att förmedla ett informationsflöde som vi faktiskt inte klarar av som människor. Och det är ju inte bara information som sådan, utan det är ju alla känslor och alla tankar som börjar snurra när all den här informationen kommer. Så visst har det skett en ökning i antal deprimerade, antal stressade, och ja, vi är inte närvarande 50% av tiden. Det är just därför som vi har The American Psychology Association går ut och säger att minst 60% av all sjukdom i människor är stressbaserat. Och säger de att det är minst 60%, då ska man förstå att det är en väldigt konservativ typ av bedömning. Och den största anledningen att vi dör, det har med hjärtat att göra. Så att det finns absolut så många paralleller mellan vår hållbarhet som människor. Inte bara att vi faktiskt coola vippar från det här, utan att vi har ett väldigt begränsat typ av liv. Det är få människor som känner sig fria. Fria i sinnet och glada och nöjda. Ja, jag tror att det blir värre med den. Vi har inte riktigt lärt oss hur vi hanterar det här enorma informationsflödet. Men sen får man inte glömma bort heller att vår kultur, och här är ju ni experter, vår kultur dikterar ju också mycket hur vi ska uppföra oss. Och jag pratar mycket om stress som någonting vi gör med en badge of honor. Hur man nu säger det på svenska på bäst sätt.
Men du tänker att det är att det finns en någonting positivt med det,
att det belönas
att man ska vara stressad.
Man ska absolut vara stressad. Ja, för då, annars jobbar man inte tillräckligt
hårt. Nej, det måste vara något fel på dig som inte är stressad. Du har för lite att göra.
Du har för lite att göra, du tar ju inte det här på allvar.
Nej.
Och det blir också lite grann av en tävling. Jag pratade med en hotelldirektör här om veckan, och han berättade efter att han hade gått mindfulness-utbildning, den här MBSR, så började han kunde skapa just det här utrymmet som vi pratar om i mindfulness, när vi faktiskt börjar bli medveten om att det finns en separation mellan våra tankar, känslor och handlingar och någonting annat inom oss själva som observerar det. Så med den lilla utrymmesträningen som han hade fått så började han märka att när han pratade med människor i telefon, vilket han gör väldigt mycket på dagarna, så det var som att introduktionen var, ja, hur är det med dig? Ah, jag är så himla stressad. Åh, herre min tid, jag har allt det här att göra. Ja, ah, hur är det med dig? Oj, oj, oj. Och det blev nästan som en stresstävling. Mm-hmm. Och det här kan man ju verkligen se framför sig. Åh, jag har 300 besvarade e-mail. 300! Åh gud, vilken tur för dig. Jag har 3000. Och där är vi och äggar upp varandra i en stresstävling. För att vi ska göra det. Vi har blivit vana. Det är någonting i vår kultur som har lett oss dit. Allt medan är det en känsla vi inte är dugg intresserade av. Så han började säga, jag mår jättebra. Hur mår du? Och det var en helt fantastisk upplevelse för honom. För inte nog med att han besparade sitt system, sitt eget kroppsliga system, från alla de här kemikalierna och hormonerna som kommer ut i kroppen när vi är stressade. Han hade en positiv effekt på alla som han pratade med. För helt plötsligt så, jag mår faktiskt bra också, tyckte de som svarade. Så det här är ju... ni är såna experter på kultur och vet hur otroligt starka drivkrafter det finns i de här kulturella strömningarna. Och här måste vi börja ifrågasätta vad vi gör just på grund av att vi är så bombarderade med information och andra typer av krav som vi är människor. Vi klarar faktiskt inte av det här om vi inte lär oss att ta hand om det.
Det är jätteintressant. Jag tänker verkligen att där har ju ledare i alla organisationer ett enormt ansvar faktiskt att börja öva sig i nya vanor, nya beteenden, och i allra högsta grad är detta en värderingsfråga, ju vad man värderar som viktigt eller oviktigt, det som vi brinner väldigt mycket för. Och jag tänker just det som du är inne på lite grann, det finns ju ganska mycket forskat om det här som sagt, och det finns många bra artiklar. Jag ska också referera till Harvard Business Review som har skrivit publicerat en väldigt bra artikel bara i början på det här året som heter Mindfulness Can Literally Change Your Brain. Och den forskningen som är med i den artikeln handlar just om att man faktiskt ju skapar fysiologiska förändringar, biologiska förändringar genom att vara mer medveten och öva sig, träna sig i detta dagligen. Och det är ju sånt som ledare är ju avgörande saker som händer. Jag tänkte bara att jag skulle nämna några grejer som kom fram i den här studien. Bland annat så är det att man får lättare efter att man har övat ett tag på mindfulness-tekniker att motstå olika saker som distraherar. Man kan svara rätt oftare på olika frågor och få fram information snabbare. Man tar beslut på ett mer balanserat sätt. Man kan agera mycket mer i snabba lägen på ett mer konkret sätt. Listan kan göras ganska lång. Jag tänker att alla de bitarna är ju helt avgörande för både en duktig, bra ledare och för bottom line någonstans också, om man ska dra det så långt för ett företag. Att man har ledare som faktiskt kan agera med ett bra sinne, som kanske kan ta bra beslut när det gäller.
Och tänk om de kan göra det utan ego. Så det är ju också, det här med stresshantering är ju nummer ett. För att det är plattformen för att överhuvudtaget ha utrymme för att göra någonting med din egen hjärnutveckling och allt annat som blir till följd av det. Och en av de grejerna är ju just att jobba med och kunna identifiera vad egot egentligen ställer till med. När jag går in på vissa företag, jag är chockad över hur konstant är någon form av blame game. Vi skyller på det här och vi vill jättegärna prata om dåtid och ha massa känslor om det. Och det tar oss ut ur närvaro. Det är Det finns många faktorer och förstås så skriver jag på alla dina poänger.
Men det är intressant det här med kultur, för jag tror att det, där finns ju en massa man kan göra. Det finns en massa möjligheter, tänker jag. För att effekten av att jobba mer medvetet, vare sig det med mindfulness eller någon annan meditationsteknik, men just närvaron som du är inne på, gör ju att det faktiskt blir mer effektivt på jobbet. Folk blir duktigare på det de gör för att de kan fokusera lättare. Folk mår bättre, man drar ner sjukfrånvaron. Det finns väldigt många aspekter som inte bara är till nytta för själva, vad ska man säga, välmåendet bland medarbetare och bland chefer, som också såklart påverkar kunderna och den relationen. Men även rent ekonomiska skäl att faktiskt ta det här på allvar, inom citationstecken, att det inte är något flummigt, konstigt, new age, utan att det faktiskt rent krass handlar om goda affärer i slutändan. Och jag tänker att det finns ju flera kända profiler som verkligen har blivit jätteengagerade också, och har gjort kanske den, lite av den resan du har gjort också. Jag tänker på Arianna Huffington till exempel, som verkligen förespråkar att minimera stress och hur det påverkar våra resultat. Superentreprenören Russell Simmons också, jättestor förespråkare för meditation och yoga och så vidare. Elitidrottare som inom sin genre liksom också använder sig av de här teknikerna för att de blir bättre i sina prestationer. Och sen finns det ju företag som till exempel Google som verkligen har tagit det här fullt ut. Jag vet att deras, de kör ju väldigt många utbildningar och kurser internt, och de har en som heter Search Inside Yourself som är deras mest populära kurs, för att den ger så stor utdelning, anser medarbetare och cheferna på Google. Så de har en konstant väntelista på över 500 medarbetare för att gå den kursen. Och man har satsat väldigt mycket på det. Ett annat spännande exempel handlar om General Mills, där man har installerat meditationsrum i alla byggnader som finns på företaget. Just för att man tror på att det skapar mer effektiva team. Folk presterar faktiskt bättre. Och så mår de bättre, de är lyckligare, de känner mer mening och så vidare. Ser du också den trenden när du är ute på företag, att det finns en önskan om att förstå hur man ska använda det här, och att man vågar, för det är ju lite kontroversiellt ändå fortfarande. Det är precis som du säger, den här stresskulturen är ju det man förespråkar och belönar någonstans.
Absolut.
Det är det som förväntas.
Ja, men det är ju fortfarande det som är normen.
Det är det som är normen, precis. Ja. Eller känner du att det finns ett motstånd för, att det finns en rädsla för att faktiskt börja träna de här tankarna?
Det är olika mellan Sverige och USA. Mm. Det finns generellt sett en större öppenhet här i Sverige, upplever jag. Och lite mer bottom line fokuserade i USA, eller ganska mycket. Men då, om man tittar på USA, så finns det även vissa branscher som är väldigt mycket mer öppna för det här än andra. Och nu är det ju så att vetenskapen börjar komma ikapp det vi som har mediterat länge redan känner och vet. Och det är ju fantastiskt, för det är många som behöver vetenskapliga bevis innan de rullar ut stora företagsprogram. Så det är ju uppmuntrande i sig. Men sen så finns det också, vissa branscher är ju lite mer känsliga och känner nog att man tittar på advokater, banker, det finns revisorer som jobbar mycket per timme, men på en väldigt hög nivå, så blir det väldigt sådär, va? Meditera 20 minuter? Vet du hur många $100 det är för mig? Och där finns det nog ett större motstånd. Men sen så kommer den andra aspekten då, inte bara det vetenskapliga, utan som har med the bottom line att göra. Och nu är det tillräckligt många företag som har hållit på med det här tillräckligt länge för att man kan faktiskt se skillnaden. Sjukfrånvaro är ju en klockren faktor i det hela. Men sen så handlar det också om innovationsnivå, kreativitet. Hur mycket mindre pengar kostar det när folk faktiskt börjar samarbeta? Alltså det är så, och igen, listan kan göras så otroligt lång. Jag har en grupp advokater som jag jobbar med i New York, som gick min 2 dagars intensiv kurs, och sen så fortsätter jag 8 veckor online. Det är ett sätt jag har anpassat 8 veckors kursen för att i princip vem som helst ska kunna göra det här. Och redan efter 2-3 veckor så började folk ringa mig och säga, va? Jag fattar inte vad det är som händer med mig. helt plötsligt när jag är i rättssalen, när jag gör en deposition, jag kommer ihåg allt. Kan det här verkligen vara? Så sa jag, ja, det blir en fråga till dig själv. Känns det som att det är på grund av det här? Vad har hänt med dig sedan du tränade och faktiskt och hela tiden tränar på att komma tillbaka till nuet? För det är det vi gör. Det är som att gå till gymmet. Det är som allting annat. Sen så har vi ju självklart blivit behjälpta av att det finns en del roliga, både sarkastiska och väldigt suspekta typer som säger det här är bara nonsens, och så provar de. Och sen så skriver de då jätteroliga artiklar om hur mycket det har betytt för dem, och så har de sen blivit jättestora meditationsutövare själva. Mm. Och det finns många exempel på det. Ett annat exempel, Russell Simmons förresten, han säger ju, det är ju så klockrent, den här hiphop-mogulen som säger you can't make money in the future, you can't make money in the past, you have to be present. Mm. Jag bara älskar den typen av enkelhet. Och att säga, ja, men därför att livet är bara tillgängligt i nuet. Ja. Och jag får ju frågan förvånansvärt ofta, så jag har slutat tycka att den är löjlig nu. Vilket har att göra med, men vadå? Hur kan jag vara närvarande? Jag behöver planera. Jag gillar att tänka på saker som har hänt, och jag kan inte bara hålla på, då skulle ingenting hända. Och det kommer så pass ofta att jag har faktiskt gjort ett strukturerat system över det här, så att man kan förstå när man är närvarande och inte. Man kan absolut planera vad man ska göra både på torsdag och fredag och nästa år och ändå vara närvarande i nuet. För man planerar just nu. Den situationen händer inte förrän det då är nuet. Men just nu så planerar jag. Och just nu kan jag också tänka på ett minne. Utan att det nödvändigtvis behöver ta mig ur stunden. Därför att minnet som sådant är ju färgat av just nu. Och då kommer den stora brytpunkten. Så fort du känner att du har en negativ känsla med tanken på planeringen. Så när du börjar bli orolig för vad du ska göra på torsdag. Och när du känner obehag över hur du ska hinna med allting på fredag. Då är du ute ur the present moment. Ur nuet. Så att det gäller att vara väldigt, det är därför vi övar på det här lilla gapet mellan det som faktiskt händer i tankar och känslor och handlingar. Och den där andra biten av en själv, den där mycket djupare och vad vi nog kan kalla för mer sanna delen av en själv. Som faktiskt kan börja se och säga, ha, kan du observera nu, kära Linda, att du blir väldigt orolig när du tänker på det. Och att komma tillbaka och att vara disciplinerad i att inte springa iväg med de här tankarna. Utan för varje tanke kommer med känslor. Och här är vi med en hel tanke- och känslosnurra som det här vi börjar kalla för mind clutter. Och det värsta av allt är att de flesta av våra tankar är repetitiva. Och de kommer från vår programmering. Så vi har inte ens valt dem själva. Och så snurrar de på i huvudet på oss. Så jag kan någonstans känna, vill man vara lite sådär herre på sin egen täppa, då är det nog meditation man ska börja med. Så att man har den typen av självmedvetenhet. Och att man kan leva i den här glädjen och kärleken och som finns faktiskt bara i närvaro. Så ja, det finns väldigt mycket att säga om det här förstås. Ett annat favoritcitat jag har är av en man som började med $300 på sin ficka. Och nu är en av världens rikaste personer. Och det är Bridgewater's founder Ray Dalio. Mm. Och han säger, meditation is the biggest contributing factor to whatever success I've had. Så det är många, tror jag, som har mediterat väldigt länge, men som har hållit det på egen kammare. Och nu när det har blivit mer rumsrent så kommer de fram och säger, jaha, nu trodde jag blivit biljardär på att bara råka göra rätt val. Nej, men jag har mediterat sedan 70-talet.
Mm. Ja, men det är ju som du säger också, att det har blivit mer rumsrent, mer okej. Okay. Och kanske som du själv beskrev förut, att du var inte först medveten om att det kanske var just att du mediterar och att du har tränat dig på att vara så pass närvarande som har varit en framgångsfaktor i ditt liv. Att göra den kopplingen.
Precis.
Det är säkert många som inte har gjort den, tänker jag. Men får jag ändå vara lite djävulens advokat då? Jag är i och för sig redan för länge sedan övertygad och vet att när man lyckas vara helt närvarande så mår man så otroligt mycket bättre. Så jag är helt övertygad. Men det finns ju ändå en hel del skeptiker. Och det finns också en väldigt stereotyp bild av både mindfulness och av meditation. Lite den här vackra blonda kvinnan som sitter med fingrarna så här och blundar och andas djupt. Och det finns rätt många som har svårt att ta till sig den bilden. Mm. Att det är så det ska se ut. Är det här för alla? Kan alla använda sig av mindfulness? Eller finns det olika metodiker som passar olika människotyper? Alltså du kan ju vara den här i dig själv reflekterande, lugna personen. Men du kan också vara den här fyrkantiga som vill ha koll på allting. Och helst vill att man ska kunna stoppa in allt i en Excel. Finns det olika tekniker för de här olika grupperna för att ändå åstadkomma samma sak?
Mm. Det är en jättebra fråga och jag tror inte att det har att göra med om du är en Excel-typ eller om du är en kreativ typ. Jag tror inte att det är där det riktigt sitter. Mm. Jag tror att mindfulness på så vis är till för alla typer av grupper. Mm. Men sen kan det ju självklart komma till en individuell preferens som gör att mindfulness inte funkar för en del människor. Skulle jag rekommendera för alla att prova? Absolut. Och mer än att prova, att faktiskt göra det under en längre tid, även om det bara är en månad, att faktiskt ge det den chansen just för att se, är det här någonting för mig? Och sen är det ju också så att inom mindfulness så finns det lite grann av ett smörgåsbord av typer av meditationsövningar som passar en person bättre än den andra. Mm. Det finns 4 formella övningar som man gör inom mindfulness. Det ena är andningsmeditation. Det andra är body scan. Mm. Och sen så har vi gående meditation. Och så har vi även vad som kallas för mindfulness yoga. Mm. Som egentligen är medveten rörelse. Som väldigt mycket liknar formatet av yoga. Mm. Så att mellan de här 4 så har jag både varit i och lett grupper. Där mindfulness, att den här gående meditationen, walking meditation, har varit skittrist för en del. Hur sakta kan man gå? Vad är det här för fåntratteri? Liksom? Och det har inte alls stämt med deras system. Nej. Medan advokaterna faktiskt som jag jobbar med i New York, de tycker just att the walking meditation, men gud, den här var ju jättehärlig. Så av någon anledning så funkade det bättre med den gruppen. Men återigen, inom en grupp så finns det ju individuella preferenser. Jag själv då, som har hållit på med det här väldigt länge, har vissa perioder då jag kan tycka att det är mysigare med en sak och andra perioder där jag märker bara hur jag mer väljer någonting annat. Mm. Så det viktiga är att man går till sig själv och att man frågar sig själv. Nu blir förstås vattendelaren, vilket själv är det man vänder sig till? Mm. Är det mitt ego själv? Mm. Eller är det mitt sanna jag? Mm. Och det är ju där träningsbiten kommer in. För så fort du faktiskt går till dig själv, du kanske kan kalla det för ditt hjärta. Du kanske vill lägga handen på ditt hjärta för att någonstans hjälpa till att koppla in till någonting som inte handlar om att ha högst byggnad i stan och se till att alla andra inte har lika hög byggnad som jag. Mm. För det finns ju mycket med egot som... Det finns en framåtrörelse i egot som absolut är användbart. Men det finns ingen glädje att hämta i egot. Egot kommer aldrig vara nöjt. Mm. Det kommer aldrig säga, nu är du Marie. Det där var bra jobbat. Det räcker så. Det kommer aldrig räcka. Mm. Det finns ingenting där att hämta i form av tillfredsställelse. Det kan finnas tillfälliga tillfredsställelse när du köper din nya bil och rullar ner för gatan och känner dig skitkaxig. Absolut, det är jättekul. Jag älskar härliga bilar. men det är tillfälligt. Det är ingenting som består. Och faktiskt kan det vara så att om man använder sig av de här egobaserade statuspilarna för att just finna lycka, så känner man sig ännu mer deprimerad när man fattar att fan, det där gjorde inte tricket.
Mm. Det räcker inte.
Det räcker inte. Mm. Och någonstans så hamnar man ju ännu längre ner då på skalan och känner att vänta nu, här är ju en existentiell kris. Mm. Det här räckte inte att impa på mina Twitter followers.
Nej, precis. Jag tycker det handlar jättemycket om hållbarhet. Alltså, vi har varit inne på det här med liksom både affärsmässiga nyttorna i att få effektiva team, att få en högre kreativitet och innovationsförmåga och så vidare. Men det är ju hållbarhet som man också pratar överallt om på olika sätt, och man har skiftat fokus att kanske inte bara prata om miljö och klimat som man har gjort i många år när man pratar hållbarhet, utan skifta över mer till att prata om andra aspekter av hållbarhet, samhällets hållbarhet, människans hållbarhet för att skapa hållbara företag på olika sätt. Jag tänker att det du är inne på, de anekdoter du berättar också, handlar ju väldigt mycket om en hållbarhetsfråga. Det är verkligen top of mind. Hur får man hållbara människor i sitt företag? Handlar ju väldigt mycket om att försöka minimera stress och att ha verktyg att ta till då när man känner att nej, men det här funkar inte. Och förstå den kopplingen. Förstå att det inte är flum utan att det är väldigt konkret faktiskt. Och som med allting som är nytt, en ny vana, ett nytt beteende. Det är inte bekvämt i början för alla och det skaver ett tag. Men om man orkar ta sig förbi den här första jobbiga pucken och kanske som du säger, man testar en månad, 4 veckor testar jag. Jag ger mig den tiden precis som jag skulle om jag skulle bestämma mig för att jag ska springa ett lopp eller något annat som jag behöver träna inför.
Just det.
Okej, funkar det ändå inte? Men då har jag åtminstone testat. Men förmodligen så ser man ju utdelning precis som om man skulle vilja träna vilken muskel som helst. Det är jobbigt, det skaver, man får lite ont. Så kommer man över den där pucken och då ser man utdelningen och då orkar man vidare för att man förstår vad vinsten är.
Ja.
Jag tänker det här handlar ju väldigt mycket om träningsfaktorn i det. Först att förstå kopplingen, insikten om det och om man då behöver forskning för att förstå det eller man behöver känna på det för att förstå det. Man är funtad olika. Men sen att förstå att det är en träningsfråga och att det kanske inte kräver flera timmar om dagen utan det är en stund att börja. Men jag tänker att det är säkert många som har lyssnat här och tiden börjar snart ta slut. Det här är så otroligt fascinerande tycker jag. Så skulle jag vilja fråga dig vad du har för ett bra tips eller några bra tips för att faktiskt komma igång då med den här träningen och ta sig förbi det där första steget. Vi har säkert många ledare som tycker att det här är jättespännande som har hört avsnittet hittills och tänker ja, men nu skulle jag vilja testa det här. Det här lät ju jättebra. Jag vill också bli mer effektiv och innovativ och lyckligare och känna mer mening i det jag gör. Var börjar man någonstans då?
Det är ju väldigt vanligt att många faktiskt börjar med en introduktionskväll eller en introduktionsdag bara för att förstå vad det handlar om. Och sen hoppa rakt på en 8-veckors kurs. Därför att det är det som är mindfulness-based stress reduction. Och jag har en kompisföretag här som heter Minds Unlimited. Så att, och de erbjuder superhärliga kurser, jätteduktiga. Och Gunnar Michanek som är en av grundarna är också den enda svensken som är utbildad just inom Search Inside Yourself. Så jag gör en stor plugg för mina vänner där som jag vet är top-notch kvalitet. Vi delar upp det lite grann också så att de som vill gå i Stockholm och Göteborg, även om de kommer genom mig, så är det Minds Unlimited som har jättebra kurser här redan i stan, de här 8-veckors kurserna. Och sen så är jag mer verksam i New York. Men sen så är det ju också så att en del skräms ju lite grann av den här 8-veckors commitment som det faktiskt kräver. Och det är just därför jag har utvecklat en 2-dagars kurs som faktiskt är 2 halvdagar. Så att vem som helst ska kunna ta det från sitt schema under en vecka. Så jag kommer att ha den 2-dagarskursen i New York den 13-14 juni. Och så kommer jag ha den i Stockholm den 20-21 augusti. Mm. Så det kommer finnas på min hemsida, eller det finns på min hemsida som man kan signa upp, bjorkbusiness.com. Mm. Där kom pluggen. Mm. Det är att vara med i ett sånt typ av sammanhang. Det här är en upplevelsebaserad typ av träning. Det går inte att läsa sig till det här. Man kan bli intellektuellt nyfiken och inspirerad. Men det är inte förrän man börjar uppleva det här som man överhuvudtaget kan känna någon effekt av det. Och det är det i sig som kommer att motivera och inspirera att fortsätta. Mm. Så man
behöver lite lotsning, låter det som.
Det gör man, absolut.
Någon utbildning, kurs eller en individ som kan hjälpa en på något sätt och lotsa en in i, som en PT. Om man ska börja träna något speciellt nytt som man behöver, någon form av tränare.
Jag tycker att det är en jättebra parallell. Och det är ju också så att på samma sätt som man kan träna fel på gymmet så kan man också meditera, kanske inte fel lika mycket som ineffektivt. Mm. Och då har man då gjort en ineffektiv meditationsperiod på en månad och inte ser några resultat. Det är klart man tycker att hela grejen är skit. Och så har man helt plötsligt missat tåget för någonting som kan vara livsavgörande för en själv. Mm. Men sen kan man också sitta på kontoret. Om ni sitter på kontor nu och lyssnar på det här så kan ni ta av er skorna. Och en av mina favoritmeditationer, det är att bara sätta fötterna på golvet. Och när man sitter i meditationsställning så har man faktiskt fötterna på golvet och sitter med kroppen i 90 grader så man har rak rygg när man sitter på stolen. Det handlar inte om att bara slappna av utan det handlar om att vara både alert och avslappnad. Mm. Och det är precis, så jag brukar instruera människor i mina grupper att tänka sig ett snöre som är precis uppe på hjässan som drar uppåt mot taket lite grann så man har den där och hakan åker faktiskt in lite grann. Det är ingen som kommer att se ändå så det gör ingenting att man får lite dubbelhaka. Och sitta och känna kroppen. Och så bara fokuserar jag. Om jag har en minut så blir det en minut. Om det blir två minuter så blir det två minuter. Och jag fokuserar, jag tar all min medvetenhet lägger jag precis i mötet av min fotsula och golvet. Och det är väldigt jordande att göra det här. Och det är ett sätt att få en medvetenhet precis i kroppen och vara helt närvarande i det. Och tankar kommer att komma. Men låt dem bara segla förbi som moln på himlen. Och kom tillbaka till medvetenheten i den kroppsliga sensationen som är mellan sula och golv. Mm. Och sen så finns det självklart, om vi har tid för en trix till.
Absolut.
Så mitt snabbaste sätt att komma ner i ett meditativt stadie vad det gäller genom min andning. Det är att andas in och på utandning så visualiserar jag tre olika treor. Det kan vara en gulhårig trea, det kan vara en randig trea, det kan vara en handskriven trea. Men jag ser dem så att jag delar upp det i mitt sinne när jag andas ut och så andas jag in igen. Och så gör jag samma sak med tre stycken olika tvåor. Och så andas jag in och så gör jag samma sak med tre olika ettor. Och när jag har gjort det, och det här gör jag då med ögonen stängda. Och om man känner sig obekväm med just att sluta ögonen helt så kan man åtminstone blicka ner i golvet. Och när jag gör det här, då kommer jag så djupt i min andning. Och jag känner verkligen hur jag andas. Och vad som är häftigt när man har kommit då 3, 2, 1 ner i andningen. Det är att man kan känna hur kroppen bara andas av sig självt. Hela tiden så är det något som andas åt oss. Och det är så skönt att bara se hur allt det här händer. Utan att jag håller på att tänka och känna och lägga mig. Det bara sker.
Det är jättebra tips. Enkelt också. Inte så himla avancerat. Det tar inte liksom en timme, utan precis som du säger, det tar några minuter eller en minut kanske bara att landa och komma ner. Jag blir nästan avslappnad bara att lyssna på det och liksom visualisera dig.
Jag känner samma sak.
Vad skönt det var att komma ner.
Och jag reflekterar över att jag tror att väldigt många gör någonting när de känner att jag behöver en paus, så tar de en paus. De går och hämtar en kopp kaffe eller går på toa fast de egentligen inte behöver eller ställer sig upp. Gör någonting. Och man skulle lika gärna kunna använda den där tiden till en sån här övning för att få en inre ro. Så att du behöver inte ens ändra på ditt sätt att vara. Du bara utnyttjar den tid du ändå gör. För att intuitivt så tror jag att vi alla förstår att jag behöver en break, jag behöver en paus, jag behöver göra något annat.
Mm. Och tänk dig då när du går in i ett affärsmöte.
Ja.
Och du har gjort den här en minuten innan. Så går du in och är närvarande och verkligen hör vad den andra personen säger. Ja. Och ni möts och ni kan göra en bra affär tillsammans. Och för ditt huvud är faktiskt helt plötsligt klarare. Mm. Och det är ju en enorm skillnad. Så om man nu ska titta på tidsvinst och pengavinst ett kontra det andra. Mm. Så vinner ju den här enminuters meditationen alltid.
Mm. Ja. Ja, riktigt coolt.
Jättespännande. Och jag vet att du har precis skrivit klart en bok som kommer lite längre fram i år. Vad heter den?
Inner Business.
Inner Business, den ska vi hålla utkik efter. Vilket otroligt bra namn, Inner Business. Det är ju precis det man vill åt någonstans. Tusen tack för att du var med oss, Linda. Det var jätteintressant och spännande att höra både din egen resa och alla dina reflektioner och dina tips och råd. Det var jätteroligt. Tack.
Tack
Tusen
själv.
Tack.
Tack så mycket.
Tack för att ni var med oss. Hej då.